Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Whitewash är en granskande fackbok från 2017 av den amerikanska journalisten Kerry Gillam. Den handlar om glyfosat, den verksamma substansen i Roundup, och om hur medlet blev centralt i det moderna jordbruket. Gillams uttalade syfte är inte bara att pröva frågan om möjliga hälsorisker, utan också att undersöka vem som får definiera vad som räknas som tillförlitlig vetenskap. Med reportage, offentliga handlingar, företagskommunikation och berättelser från drabbade familjer beskriver hon hur Monsanto senare uppköpt av Bayer. Enligt hennes analys har påverkat forskning, medier och myndighetsprocesser. Boken placerar därmed en kemikaliefråga i ett större sammanhang av företagsmakt och tillsyn. Den argumenterar starkt för att systemet ofta har gynnat kemikalieindustrins intressen framför försiktighet och öppenhet. Whitewash har fått beröm för sin dokumentära kraft och sitt tillgängliga språk, men har också kritiserats för att driva en tydligt antiindustriell tes. För svenska läsare är den särskilt relevant som en inblick i den amerikanska debatten bakom en fråga som också har varit omstridd inom EU. Jag kommer ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, glyfosat som symbol för det kemikalieintensiva jordbruket. Bokens utgångspunkt är glyfosats exceptionellt breda användning. Ämnet används inte bara i storskalig odling utan också i trädgårdar, på golfbanor och i annan markkötsel. Gillam använder denna spridning för att visa varför en diskussion om ett enda ogräsmedel får större betydelse än produktfrågan i sig. När en kemikalie blir en grundsten i produktionssystemet blir konsekvenserna av osäkerhet också större. Den kan beröra livsmedelsrester, vatten, arbetsmiljö, biologisk mångfald och jordbrukets beroende av enskilda tekniska lösningar. En central del av framställningen gäller kopplingen mellan Roundup och grödor som utvecklats för att tåla just Roundup. Enligt Gillam skapade detta en modell där ogräsbekämpning kunde förenklas på kort sikt, men där användningen samtidigt ökade och resistenta ogräs blev ett växande problem. Hennes poäng är att produktens kommersiella framgång inte kan skiljas från den odlingsmodell som gjorde den så användbar. För en svensk läsare går det att se parallellen till europeiska diskussioner om växtskyddsmedel. Debatten gäller inte enbart om ett medel ska godkännas, utan hur jordbruket ska väga effektivitet, långsiktig markhälsa och försiktighet när kunskapsläget är omstritt. För det andra, cancerfrågan och skillnaden mellan risk, exponering och bevis. Whitewash driver tesen att varningssignaler om glyfosats möjliga hälsorisker inte har fått tillräckligt genomslag. Gillam tar upp forskning som kopplar ämnet till cancer och andra hälsoproblem samt människors berättelser om sjukdom efter yrkesmässig eller annan återkommande exponering. Bokens styrka ligger i att den visar den mänskliga insatsen i en fråga som lätt reduceras till laboratorieresultat och myndighetstermer. Samtidigt kräver ämnet en viktig åtskillnad. Att ett ämne kan innebära fara under vissa förhållanden är inte samma sak som att varje nivå av exponering orsakar sjukdom. Bedömningar av risk beror på dos, exponeringsväg, varaktighet och kvaliteten i den samlade forskningen. Just därför har olika expertorgan och myndigheter nått skilda slutsatser om glyfosat, särskilt kring cancerklassificering och verklig exponering. Gillam ser dessa skillnader som ett tecken på att industriinflytande och selektiv användning av data har spelat en stor roll. Kritiker menar däremot att hennes bok inte tillräckligt väger in forskning och bedömningar som talar för säker användning inom godkända gränser. Den mest användbara läsningen är därför att ta hennes redovisning som en granskning av hur bevis hanteras och samtidigt hålla isär personliga erfarenheter. Vetenskapliga samband och juridiskt fastställd orsak. För det tredje, Monsanto Papers och frågan om vetenskapens oberoende. En av Whitewash mest uppmärksammade delar är skildringen av interna företagsdokument, ofta kallade Monsanto Papers. Gillam använde materialet för att argumentera att företaget inte endast försvarade sin produkt genom vanlig marknadsföring utan också försökte påverka hur forskare och kritik uppfattades. Frågor om spökskrivning, finansiering av studier och försök att misskreditera kritiska forskare blir centrala i hennes analys. Det viktiga här är inte antagandet att all industrifinansierad forskning automatiskt är felaktig. Många tekniska och medicinska studier finansieras helt eller delvis av företag. Problemet uppstår när finansiärer har inflytande över studiens utformning, tolkning, publicering eller kommunikationen kring resultaten utan att detta är tydligt för läsaren. Då försvåras den oberoende granskning som vetenskaplig trovärdighet bygger på. Gillan beskriver hur denna typ av påverkan kan fungera indirekt genom opinionsbildning, expertnätverk och strategisk kommunikation, snarare än genom ett enda avgörande beslut. Bokens bredare bidrag är att göra intressekonflikter konkreta. Den frågar vem som beställer kunskapen, vilka data som blir offentliga och vilka röster som ges auktoritet. För läsare i Sverige, där tilliten till myndigheter och expertis ofta är hög, fungerar detta som en påminnelse om att transparens är avgörande även när institutionerna i grunden är välfungerande. För det fjärde. Myndighetstillsynen som bokens egentliga huvudfråga, Gillam riktar mycket av sin kritik mot den amerikanska regleringen av bekämpningsmedel. Särskilt relationen mellan industrin och myndigheter som ska bedöma risker. Hon hävdar att tillsynen i praktiken blivit alltför beroende av företagsdata. Och att myndigheter har accepterat höjda resthalter och otillräcklig kontroll utan att ge allmänheten tillräcklig insyn. Därmed blir whitewash mer än en bok om Monsanto. Den handlar om vad som händer när en regulator både behöver företagens tekniska material och samtidigt förväntas skydda allmänintresset från samma företags produkter. Detta är ett strukturellt dilemma, inte nödvändigtvis ett bevis på att varje enskild tjänsteman agerar fel. Företag sitter ofta på toxikologiska data och resurser som myndigheter behöver, men beroendet kräver tydliga regler för oberoende prövning. Offentlighet och hantering av intressekonflikter. Gillam efterlyser bland annat mer rutinmässig testning av livsmedel för glyfosatrester och öppnare redovisning av resultaten. Hennes argument är att det inte räcker att ett system kan förklara sina beslut i efterhand. Medborgare måste också kunna förstå vilka data besluten bygger på och vilka osäkerheter som finns kvar. I en europeisk och svensk kontext skiljer sig regelverket från USA:s, men den grundläggande frågan är densamma. Hur organiseras en prövning så att ekonomiskt starka aktörer inte får ett oproportionerligt tolkningsföreträde? Slutligen, berättartekniken förenar granskning, personliga följder och reformkrav. Whitewash skiljer sig från en renodlad toxikologisk översikt genom sin journalistiska metod. Gillam växlar mellan dokument, regulatoriska processer, vetenskapliga konflikter och berättelser om människor som kopplar cancersjukdom till exponering för Roundup. Den kombinationen gör ämnet mer lättillgängligt, eftersom läsaren ser hur abstrakta beslut kan få konsekvenser i vardagsliv och arbetsliv. Samtidigt skapar formen en svår balans. Personliga berättelser kan tydliggöra vad som står på spel, men de kan inte ensamma avgöra ett orsakssamband för en sjukdom med många möjliga riskfaktorer. Gillams avsikt är främst att visa varför dessa erfarenheter, enligt henne, har avfärdats för snabbt i ett system dominerat av ekonomiska intressen. Bokens reforminriktning följer logiskt av detta upplägg. När hon beskriver bristande insyn efterlyser hon bättre testning, öppnare data och en mer försiktighetsinriktad kemikaliepolitik. När hon beskriver jordbrukets beroende av en kemisk modell pekar hon mot ekologiska och mer hållbara odlingssystem som möjliga alternativ. Det betyder inte att boken erbjuder en detaljerad plan för varje gröda eller varje lantbrukare. Dess främsta funktion är snarare att flytta frågan från individuell konsumtion till institutionellt ansvar. Läsaren uppmanas att granska hur kunskap produceras, hur regler utformas och vilka kostnader som lämnas utanför marknadspriset. Sammanfattningsvis, whitewash passar läsare som vill förstå sambandet mellan livsmedelssystem, kemikaliepolitik och företagsinflytande. Den är relevant för journalister, studenter, miljöintresserade, personer som arbetar med folkhälsa och läsare som följer som gör EU:s återkommande diskussioner om glyfosat. Även lantbrukare och beslutsfattare kan ha nytta av den, inte främst som en neutral handbok om ogräsbekämpning, utan som en kritisk studie av hur kunskapsunderlag och regler blir till. Den intellektuella vinsten ligger i bokens fokus på processer. Den visar varför frågor om studiefinansiering, tillgång till rådata, myndigheters oberoende och företagskommunikation är viktiga för att kunna bedöma påståenden om säkerhet. Praktiskt kan den ge läsaren bättre frågor att ställa, exempelvis vem som har finansierat en studie, vilka osäkerheter som finns och hur resthalter faktiskt övervakas. Boken utmärker sig inom miljöjournalistiken genom att förena ett specifikt bekämpningsmedel med en bredare kritik av regleringssystemet. Till skillnad från mer tekniska översikter använder Gillam dokumentgranskning och mänskliga erfarenheter för att synliggöra maktrelationerna bakom vetenskapliga konflikter. Den tydliga tesen är också dess begränsning. Läsare bör vara medvetna om invändningen att motstridiga data och bedömningar får mindre utrymme än i en strikt neutral forskningsgenomgång. Men just som granskande reportage är whitewash värdefull. Den kräver inte att läsaren accepterar varje slutsats för att väcka en välgrundad diskussion om transparens, ansvar och försiktighet i kemikaliepolitiken. Om du vill stödja Carey Gilliam, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!